En väckelseluft, en ton ifrån den eviga världen. Tack Herre för att du ska beröra våra hjärtan och våra liv. Far i himmelen, jag lovar dig att det finns någon väg. Det finns en underbar väg att uppleva segerdagar och segertider. Herre, vi tackar, prisar och hyllar dig för att du är mitt ibland oss den här stunden. Far i Jesu namn, gör under och tecken. Far i Jesu namn, hela de sjuka, bota de svaga, lyft de trötta och ge nytt mod, Herre. Tack gode Gud att du ska möta varenda människa i kyrkan här, och så ser du alla vännerna som via YouTube kommer att följa den här gudstjänsten idag, just nu eller senare i veckan. Herre, tack att din nåd ska flöda mot oss allesammans. I Jesu namn. Amen. Amen. Igår när mina kära vänner frågade mig, vad ska du tala om imorgon? Så sa jag, det vet jag inte än. Det var igår kväll, då visste jag det inte än. Det är märkligt med bibeltexterna. Ibland så hoppar de som småpojkar omkring en och säger, ta mig, ta mig, ta mig. Och då får man nästan säga till dem, lugna ner dig lite grann. Jag måste höra vad Herren säger. Och tidigt idag på morgonen så stod det klart för mig att jag ska tala över ett mycket speciellt ämne som jag rubricerar återigen. Bad han. Återigen bad han. I Jakobs brev, detta fantastiska brev som skrivs av aposteln Jakob. Elias, står det i det 5:e kapitlet, 17-18 versen. Elias var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Återigen bad han. Och då gav himmelen regn. Och jorden bar sin frukt. Jag ska nog aldrig glömma den där natten för några dagar sedan i början av det här året, då Herren väckte mig mitt i natten med det här gudsordet. Jag gick upp för att läsa det, satte mig vid skrivbordet, öppnade Bibeln, letade fram stället och så läste jag det. Tänk vad väldigt många gånger vi möts av ett gudsord. Och vad väldigt många gånger vi läser det. Vi tackar Gud för det. Och vi lägger det liksom på något sätt på hyllan ett tag. Men plötsligt kan det hända att den helige ande lyser över ett enda ord. Eller ett par ord. Och så börjar det bli levande. Det är märkligt hur den helige ande kan göra bokstaven levande. Och det var på det här sättet som jag upplevde den här texten. Och det var då det står återigen. Återigen. Vad talar det om? Det talar om något som hade hänt många gånger tidigare. Det talar om någonting som de var vana vid. Någonting som hände ofta. Men så står det plötsligt med en eldskrift på något sätt. Återigen bad han en bön. Det är ett spännande uttryck som jag tänker stanna inför en liten stund. Och den här natten så blev det här ordet återigen en mäktig uppenbarelse av Guds kraft som kan utlösas då vi i tro börjar be och ber den bön som aposteln kallar trons bön. Återigen talar för oss om en underbar tanke som är gömd här i Jakobs brev och som vaknar till liv i vårt eget hjärta när den får formuleras av Guds helige ande. Och så här formulerar Jakob det. Trons bön ska hjälpa. Det här är ett spännande uttryck. Och därför tänker jag en liten kort stund i den första tanken jag vill frambära. Tala någonting om att bedja trons bön. Det är spännande. I det Jesus sa så här till oss. Gå ut i hela världen. Predika för allt skapat. Bota de sjuka. Driv ut orena andar. Ni har fått förintet. Så ge förintet. Jesus sa också till oss en annan sak som har etsat sig fast i mitt inre. Då han förklarar för dessa lärjungar som skulle gå ut med evangeliet. Jag är det levande brödet givet ifrån min fader i himlen. Och när jag läser de här orden så börjar den heliga ande att undervisa mig om tron på Jesus som det Guds underbara bröd som han är för en hel värld. Jag upplever på ett starkt sätt att Gud den här kvällen vill uppmana oss och förnya vår tro på Guds eviga löften. Jag tror också att Guds ande inget hellre vill än att få förvandla våra liv så att vi verkligen kan be den bönen som Jakob skriver om i kapitlet. Mycket mäktig och mycket verksam är en rättfärdig människas bön. Men för att du riktigt ska förstå det här så vill jag gärna citera vad Bibeln skriver också i 1917 års översättning av samma bibelord. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Här är ett fantastiskt uttryck. Därför att det säger mig någonting väldigt underbart. För det första säger det mig att nyckeln till bönesvar på alla områden i hela vårt liv, det är att leva i rättfärdighet. I rättfärdighet. Låt mig också säga något litet om att be med kraft. Jag reser ju en hel del över hela världen. Och ibland hör jag böner som på ett sätt beds med en våldsam kraft. Men som har lite verkan. Har ni varit med om det någon gång? Alltså det är inte ljudvolymen av bönen det handlar om. Utan det är tron på vad Gud har sagt som det handlar om. Och det var den bönen jag tror Gud vill att vi ska förstå. Och det var den bönen som Petrus och Johannes bad då de kommer till sköna porten. Jag talade om det lite grann igår. Och vill ändå lyfta fram det en gång till den här kvällen. Då möter mannen som hade varit förlamad sedan födelsen. Och som blir helad i ett enda ögonblick. Det var inte tron på den väldiga bönen han bad. Utan det var tron på vem som hade lovat. Vem som hade gett löftet som gjorde att han kunde räcka handen till en lame och resa honom upp igen. Och jag tror att vi behöver komma underfund med att det finns ett liv som är så helt underbart att leva. Att vi verkligen inte gör någonting annat än att säga: Herre, jag ger mig inte med mindre än att du kommer med din härlighet och låter det, den fullbordas. Och när Petrus räcker handen till den här lame mannen, han som hade varit lam sedan födelsen, så springer han upp. Han hoppar, han dansar, han jublar inför Guds ansikte. Och han bara känner detta: kraften har kommit in i min kropp, i min varelse. Jag kommer nog aldrig att glömma en liten händelse som var med mig och oss då vi var ute i Kenya vid ett ögonblick. Man bär fram en liten, en ung flicka i tonårsåldern kanske, eller knappt det. Någonstans 10-15 år. Förlamad. Bunden av Satan. Och det visade sig, när vi så småningom lärde känna dem lite bättre, att de hade varit hos en trolldoktor med flickan när hon blev sjuk. Och där band mörkrets första flickan för många, många år. Jag var i ett stort väckelsemöte. Min älskade broder Göran Duveskog, han predikade och han predikade så himlen skakade jorden för ett ögonblick. Och vi bara kände: wow, Gud, du är och färde. Så hör jag Gud säga: lämna nu hela det stora mötet. Se på flickan där. Hon ska bli löst idag. Och när alla de andra ber och kämpar med människor, de strömmade fram i hundratal, vågar jag påstå, så stod jag och en tolk och kämpade och bad med en liten flicka. En enda liten flicka. Och plötsligt hände det. Hon som inte kunde ta en flaska och dricka vatten ur. Hon som inte kunde gå för egen maskin, på egna ben. Plötsligt går Guds kraft igenom flickan. Och hon sätter sig upp. Hon ber att få vatten. Och vi räcker henne en flaska med rent vatten. Hon öppnar den och börjar dricka ur det. Och så ser mamman att flickan är löst. Ställer vi henne på backen. Hon hade lagt henne på plattformen. Så ställer vi henne på backen. Och där börjar hon hoppa och jubla. Det är väldigt viktigt att vi förstår att vi kan be trons bön. Att vi kan vara med och förändra situationer i människors liv. Att vi kan vara med och utlösa Guds kraft. Men vi måste alltid komma ihåg att den som står för undret, det är han som heter Jesus och som gav sitt blod på ett grovt tillyxat kors. Det är genom det blodet, genom den kraften, genom det namnet, genom den välsignelsen, genom den kraften som Jesus är här ikväll för att vi vidröra våra hjärtan och belöna oss med nåd och kraft ifrån himmelen. Gud är mäktig att göra det du minst av allt vågar tänka att han ska göra. Och lyssna nu vad jag säger. Vi har sett en del av dessa mirakel ske. Men jag måste erkänna att jag längtar efter mycket mer av de miraklerna. Längtar ni efter mirakel? Får Gud komma och göra vad han vill? Vet ni, vi lever i en tid där man har begränsat Herren så mycket. Man begränsar Jesus. Man begränsar de som vill våga tro på Gud. Man begränsar den ena efter den andra. Och så tänker man, vi ska ha det lugnt och fridfullt. Det är inte församlingens melodi. Församlingens melodi är att strida mot djävulen och all hans anhang. Församlingens melodi är att jubla och presentera Jesus av Golgata. Det är församlingens melodi. Halleluja. Och jag älskar den där melodin. Jag måste nog säga att egentligen tycker jag det är fascinerande med riktiga väckelsemöten. Då Guds ande plötsligt är där och sen är den där och sen är den där och sen är den långt ner. Sen är den uppe på läktaren och sen berör den plötsligt pastorerna och så berör den förkunnaren. Och så är det som att det blir något fantastiskt i hela atmosfären. Det är det här som vi kallar väckelse. Man frågade den fantastiska finländske förkunnaren. Så frågar man honom: säg mig pastor, vad är väckelse för någonting? Pastor Petrus svarade: väckelse är atmosfär. Väckelse är Guds närvaro, nedkopplad, översköljd av en hel församling där hjärtan blir vidrörade av Herrens härlighet. Det var därför jag kände och upplevde så starkt i inledningen av mötet. Det är väckelseatmosfär i Vetlanda fria församling. Jag säger det en gång till, så att det verkligen sitter i hjärtat. Det är väckelseatmosfär i Vetlanda fria församling. Du kan säga: Herre, lugna ner de där livligaste. Sluta be på det viset. Be istället: Herre, låt elden falla över de mest brinnande. Och låt elden falla över de torra. Det var en gammal pastor som sa, han levde i en ganska torr gemenskap och en torr församling. Och så hörde han väckelsepredikanten predika om elden som faller. Och han kände sig på något sätt träffad av Guds ordet. Och så säger han till förkunnaren: ja du, jag har väl inte så mycket att komma med, men jag kan säga dig en sak, att torrt virke brinner bra. Och jag tror, förstår ni, att vi behöver uppleva att det börjar brinna i våra hjärtan. Och det står så här att, du vet, när Petrus och Johannes hade botat genom Jesu nåd och hjälp den här lame mannen, så säger de, frågar rådsherrarna dem: i vilket namn har det här skett? Och de svarar Petrus: det ska ni och hela Israels folk veta, att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesus Nazareens namn. Jag har en sån oerhörd längtan och känsla av att Herren önskar utrusta oss så att vi kan be trons bön. Och med och genom den kraften driva onda andemakter på flykten. Besegra sjukdomar som graserar i människors liv. Men också göra, och lyssna nu noga, gudomliga inbrytningar i den okulta världen. Och befria människor som har blivit besatta av orens makter. Halleluja! Halleluja! Och vi ska dela ut detta underbara livets ord och livets bröd. För när jag läser om det här underbara löftet som Jesus gav oss, då han presenterar sig som livets bröd, blir jag så berörd i min ande. Återigen bad han. Och vet du, Gud vill att vi ska börja be igen. I Jesu Kristi Nazareens namn. Får Gud göra vad han vill, frågade jag. Ja, säger vi, det får han göra. Men jag är inte alltid säker på att vi menar det. För på något sätt ibland så känns det som, ja Gud, hittills, men inte längre. Det här får du göra. Ungefär som den där brodern i... vad blir det? Det blir östra Finland. som sa till mig vid tillfälle: vill du be för mig att jag blir helad lite grann? Det är en bra bön, va? Ja, jag tycker inte alls den var bra, men han tyckte den var jättebra. Herre, han får hela mig lite grann. Jaha, okej. Varför vill du bli helad lite grann? Jo, sa han, jag har sjukpension. Så jag vill inte bli av med sjukpensionen. Och då kan jag ju tjäna Jesus om jag blir helad lite grann. Jag sa, sådana böner ber inte jag. Ja, då får du inte be för mig, sa han. Det är redan för sent, sa jag. Jag har redan hunnit skicka iväg bönen. För ett ord är på din tunga, så känner jag det, säger Herren. Och då sa han, vad bad du då? Jag sa, Jesus hela honom fullkomligt. Då knöt han näven. Inte ilska, men han ville bevisa att det här vill jag inte ska ske. Satt han den under hakan på mig. Och så sa han, det blir synd om dig. Om jag blir helad helt och förlorar min inkomst. Vilken härlig tro. Vilken jobbig tro. Vilken fruktansvärd upplevelse. Och så lämnade jag mannen och han lämnade mig. Vi skildes inte alls som några fiender. Utan jag förstår att han var orolig vad som skulle hända. Så kom jag tillbaka till samma församling och samma område en gång till. Och den första jag möter när jag kommer in i kyrkan, det är den där mannen. Han kommer emot mig med knuten näve. Och han, vill du veta hur det gick? Ja, sa jag, det vill jag gärna göra. Jag blev helad fullkomligt. Och läkarna har tagit ifrån mig och myndigheterna har tagit ifrån mig sjukpensionen. Jaha, sa jag, så du utan jobb nu? Tänker du klippa till mig nu då, sa jag. I så fall är det, står jag här och väntar på smällen. Han log åt mig och så sa han, kan du begripa? Jesus har gett mig ett arbete och jag har det så bra och jag får vittna om Jesus över hela landet. Halleluja! Alltså Gud är mäktig att göra långt mer än vad du kan bedja eller ens tänka. Jesus har gjort någonting för en hel värld. Jag såg en dag en reklamsnutt i ett välkänt företag. Det har du säkert sett också. Jag tänker inte nämna företagets namn, för jag vill inte göra reklam för dem även om de har bra varor. Så här står det i deras reklamslogan. Inget kan stoppa dig nu. Då vet en hel del vad det är för företag. Inget kan stoppa dig nu. Jag vet att den reklamen begränsas. Nämligen på det viset av vad människor tror sig kunna åstadkomma. På ett liknande sätt är det med Guds eviga löften till oss. Om du och jag förlorar tron på vad Jesus har sagt, kommer vi att förlora, då förlorar trons verktyg sin förmåga i våra händer. Jag är alldeles, alldeles övertygad om att inget kan stoppa oss att se sjuka bli helade när vi delar livets bröd och bryter det till människor. Därför behöver vi stå fram med stor frimodighet och inbjuda alla människor till helande för fysiska och psykiska lidande. Det förs en underlig förkunnelse och dialog i vissa kretsar som gör gällande att vi inte får be befrielsens bön för de som är bundna. Många av dem som förfäktar denna mening vill överhuvudtaget inte bli förändrade. Det var därför som Jesus ställde frågan till mannen vid Betesdadammen. Vill du bli frisk. Där sitter väldigt mycket. Jag tror att vi behöver göra oss beredda att bryta livets bröd in till en generation som har gjort rättfärdighet till synd och synd till rättfärdighet. Jag önskar att vi ännu en gång fick nåden att nå in i det mörker som råder i den kriminella världen. Och jag hör Gud säga, vem får jag sända? Vem får jag använda att ge och dela livets bröd till dessa sargade människor? Vem vill ge en nöjeslysten generation riktigt andligt bröd istället för det mögliga surrogatbröd som en syndfull värld serverar? Vad jag önskar att höra lovsång och tungotal och tillbedjan i anden. Vad jag önskar att få se Jesus bryta fram med kraft. Och istället för svordomar önskar jag höra lovprisning till mästaren Jesus Kristus. När jag predikar här denna kväll, denna söndag, så kan jag inte låta bli utan att också lyfta fram det som finns i återigen. Det är där som jag känner är så viktigt. Elia var en människa av samma natur som vi. Han var ingen supermänniska. Ibland framställer vi oss själva som superpersonligheter. Finns ingenting så effektivt sätt att bryta ner Guds härlighet som att upphöja människor. Och när människor vill bli upphöjda så blir de väldigt fort nedbrutna. De blir utarbetade, slutkörda. Går i väggen som det heter. Elia var en människa av samma natur som vi. Han anfäktades av tvivel ibland. Var är du Gud? Varför är det så tyst? Han sa till Gud, nu söker de också mitt liv. Jag är ensam kvar. Men Gud svarade, det finns 700 till. Som jag har gömt. Du kanske upplever tvivlet ibland. Han upplevde rädsla. Och han flydde ifrån uppdraget som Gud har gett honom. Hur många gånger har inte du och jag vikt därifrån och bestämt oss för att fly? Bestämt oss för att hålla tyst. Bestämt oss för att ingenting säga. Bestämt oss för att vara nollställda. Istället för att stå upp för evangeliet och förkunna dess underbara budskap. Han flydde från uppdraget som vi också har gjort ibland. Men så står det. Han är av samma natur som vi. Och så kommer en Guds ängel. Han ligger där och tycker synd om sig själv. Tycker att livet är värdelöst att leva. Så kommer en ängel och stöter honom i sidan. Och han vaknar upp. Står upp och ät och drick. Så att inte vägen blir dig för lång. Och då gör han någonting som vi gör väldigt ofta. Han står upp, äter och dricker. Och han jublar i ett möte. Han fröjdar sig när anden är färdig. Och så lägger han sig och sover igen. Har ni tänkt på att det står det? Han la sig och sov igen. Det är väldigt typiskt oss kristna ibland. Vi sover ett tag till. Men nu är det inte tid att sova någon mer. Nu är det tid att vakna. Nu är det tid att kliva upp. Och så kommer ängeln igen. Och väcker honom för andra gången. Stå upp, ät och drick. Så att inte vägen blir dig för lång. Och det händer just nu. Att i tillbedjan till vår Gud och Fader. Äter och dricker vi av Guds heliga löften. Det gjorde Elia. Och det får vi göra. Vi är av samma natur som lärjungen Petrus. Vi kan vara misslyckade som han vid förnekelsens stunder. Men han kunde aldrig glömma den förnyade kallelsen som han upplevde i Jesu närgångna fråga. Petrus, Johannes son, älskar du mig? Vad var det Petrus såg? Inte en iskall, stålkall blick. Han såg ett varmt öga. Kanske såg han en tår trilla ner för mästarens kinder. Han kunde aldrig glömma den blicken. Och han kunde aldrig glömma det löfte som Gud gav åt honom. Då Herren Jesus säger, för Jesus ser längre än vad du och jag ser. När du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Är inte det här underbart? Om inte det här är underbart, då vet inte jag vad som är underbart. Tänk att han säger, när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Idag vill Herren att vi ska be honom om heligt hjältemod som omgav Herrens vittnen. Vi är av samma natur som dem, men vi vilar också på samma löften som de gjorde. Det är ingen skillnad mellan dig och Elia. Du har precis samma löfte. Det är ingen skillnad mellan dig och aposteln Paulus. Du lever på samma löfte. Det är ingen skillnad på dig och Petrus. Du lever på samma löften. Det är ingen skillnad på dig och på Johannes i Johannes uppenbarelsebok. Vi lever på samma löften. Och Gud har sagt att han ska vara med oss. Jesus sa det. Alla dagar in till tidens slut. Återigen bad han. Och så här i avslutningen av min förkunnelse så vill jag att du ska börja tro, börja inse att när du sitter bara i bänkraden och säger Jesus. Du kanske inte orkar mer än säga Jesus. Kanske inte ens orkar säga Jesus. Du kanske bara orkar säga hjälp. Det behövs inte mer. För i det ögonblicket som du börjar prisa mästaren. Börjar säga Jesus, jag behöver din hjälp. Då kommer du få se Guds härlighet börja flöda. Och jag ser en mäktig syn. Jag ber inte om förlåtelse att jag bär fram den här synen. Jag behöver inte göra det. Jag bara ser. Wow. Två upplyftade händer. Över staden Vetlanda. Jag ser två händer och de är sårmärkta. De är sårade. Jag ser dem över staden Vetlanda. Jag ser dem över församlingar i Vetlanda. Jag ser dem över det här mötet just nu. Jag ser de händerna. Wow. Oj. Oj. Och det droppar blod. Det droppar ett renande blod ifrån dem. Det droppar ett blod som han gav för alla människor. Det droppar ett blod där du kan bli helad och välsignad. Det droppar ett blod där du kan uppleva en ny andevåg av den himmelska världen. Och vet ni? Jag säger det i stor ödmjukhet. Jag ser någonting mer. Jag ser människor på gator och torg böja knä. Jag ser människor som ni aldrig har sett ligga på knä. De ligger på knä. De lyfter händerna mot himmelens Gud. Och jag ser en reningskraft komma över staden. Märker ni? Märker ni? Stillheten. En närgången i himmel är över oss. Jag hör tungotal. Jag hör lovprisning. Jag hör sång på gator och gränder. Jag hör förkunnare. Jag hör förkunnare i den här staden. Som säger Jesus, rena oss, helga oss inför den väckelse du vill sända till vår stad. Det är inte 10 människor jag ser på torget. Det är så tjockt med folk så att tidningarna kommer att skriva aldrig har så många samlats inför Jesus i den här staden. Du må tro att det är fantasier. Du må säga att nu är predikanten mer än lovligt barnslig och dum. Men jag säger dig, jag har förmedlat ett profetord ifrån Herren till den här staden. Och jag ser, jag flyttas tillbaka utifrån stadens torg och gränder in i kyrkan. Broder som leder mötet. Tack Jesus. Jag ser Guds ande över dig. Jag ser Herrens härlighet över er båda. Herren viskar i mitt öra. Hälsa honom. Att bara för att han har stått upp för mitt ord kommer jag att välsigna och möta och hjälpa på mitt rika sätt. Gud välsigna dig. Gud välsigna det är din hustru. Gud välsigna er. Åh Jesus, underbart. Förstår ni att Gud håller på? Jag ser någonting mer. Jag ser någonting mer. Jag ser en blodström som bara väller. Den slingrar sig fram på något sätt. Jag kan inte förklara det på annat sätt. Den slingrar sig in i din svaga kropp. Inte som en giftig orm, men som en befriande härlighet. Jag har bett Jesus om nåd hela den här dagen. Jag har varit i bön om och om igen. Herre, låt mig få ge ett starkt profetiskt budskap. Och jag känner att jag idag har ett riktigt starkt budskap till Vetlanda och till den längtan som bor i den här församlingen. Kordala Marant. Jag ser unga människor som säger, nu ska jag bestämma mig. Jag ska följa Jesus. Jag ser gamla grånade kämpar som har legat på era knän och gråtit. Och sagt, Gud, när tänker du visa din härlighet? Och jag hör Herren säga, min härlighet ska falla över staden. Jag är inte färdig än. Har ni tid, orkar ni vänta lite? För jag vet att Gud har någonting mer. Jag bara känner hur han arbetar i min inre värld. Och plötsligt upplever jag på nytt igen hur Herrens blodiga händer berör dig som är trött och sliten. Berör dig som känner den fruktansvärda kampen. Och som inte har vunnit seger en enda dag. Ständiga nederlag. Om du överlämnar dig helt åt Jesus den här dagen. Så ska du få se att det blir en ny tåga i ditt liv. Jag ser denna Guds härlighet. Wow, överallt flödar det. Återigen bad han. Efter 3,5 år av uteblivet regn, av torka, av elände, av svält, av allt det som flyttar in när det andliga livet sjunker. Återigen bad han. Jag såg med glädje alla era bönemöten. Och jag bara känner. Jag tror ingen tar illa vid er. Vid det. Men jag vill be broder Leif komma fram till mig. Leif, välkommen. Så säger Herren. Så ofta. Så ibland har du tänkt. Gud, nu har jag bett i så många år. Vi har varit väntande så många år. Men när kommer du? Ja, säger Herren. Jag vill att du ska veta att jag står alldeles vid dörren. Jag har lagt min hand på dörrtrycket och du har öppnat för mig. Och du ska få se att alla de många bönerna under 3 års tid och lite mer nu kommer att bli besvarade. Och du ska få se min härlighet falla över dig. Och du, jag ska ge dig varenda medarbetare du behöver. Och jag ska ge dig mer än vad du vågar drömma om. Åh, halleluja. Det finns folk som kommer att lyfta dina armar. Det finns folk som kommer att stötta dig. Det finns människor som kommer att stå vid din sida. Och du kommer att känna Herrens härlighet flöda genom hela varelsen. Åh, gå i Jesu namn. Jag ville bara ge dig det här inför hela församlingen. För Gud... Så det till mig. Gud välsigna dig. Åh Jesus. Åh vilken mästare vi äger. Vilken frälsare vi har. Blodet från korset. Åh jag ser det. Och jag ser handen nedåt räckt. Han rör vid så många av er. Att jag omöjligt skulle kunna peka ut alla. För det är som att han sveper över hela möteslokalen. Halleluja. Och det där märkliga blodet. Det bara flödar ner över oss. Det flödar ner över oss. Det flödar ner över oss. Det flödar ner i ditt liv. Det flödar ner i din tro. Det flödar ner i din tanke. Det flödar ner i ditt inre. Det flödar ner i din vilja att bli förvandlad. Jesus sa, vill du? Och vi vill bli förändrade. Jag ser så många resträckter. Inklusive min egen. Har fläckar på kläderna. Och Herren säger, rena era kläder. Rena resträckten. Och det är det Gud håller på med just nu. Ska ni gå till instrumenten? Halleluja. Förstår ni att jag har haft ett budskap ifrån himlen? Förstår ni att Gud har talat på ett alldeles speciellt sätt? Är ni beredda att ta emot det? Vill ni det? Jag tror att ni vill det. Jesus. Kära syster. Herrens härlighet faller över dig, över din familj, över din vardagssituation. Herrens härlighet kommer över dig och du ska få se en styrka och en kraft i Guds gränslösa nåd. Herren är bara över oss. Herrens ljuvliga strömmar flödar in till människors barn. Jesus älskar att röra vid oss. Guds härlighet är över dig. Guds härlighet är över dig. Jag kallade dig. Du sa ditt ja. Du känner dig ibland maktlös när du möter alla bekymren och problemen. Men jag ska lägga ord i ditt hjärta som löser människor och frigör de fångna. Frukta inte längre. Du säger, jag börjar bli till åren kommen. Hur länge ska jag hålla på? Ända till den dagen då jag förlöser dig, säger Herren. Var beredd att dö med stövlarna på. Halleluja. Herren är så underbar. Du syster, jag måste få säga några ord till dig. Vet du att Jesus ser din djupa längtan? Han har ett uppdrag. Du har haft det här länge. Och du letar efter möjligheter att liksom bara komma in i det helt. Nu öppnar Herren nya dörrar. Ära, halleluja. Jesus är bara här. Med välsignelse. Med kraft ifrån höjden. Halleluja, halleluja. Halleluja, Jesus. Tack att din härlighet flödar. Åh, Jesus. Jag vill inte ha för bråttom ikväll. Även om jag ska köra 25 mil hemåt. Så tänker jag ändå inte skynda på för mycket. För jag vet att om Gud får sin vilja fram oss. Då kommer himlen att rämna över den här staden och över den här bygden. Halleluja. En Guds härlighet. Holger Nilsson. Så många gånger har du mött hårt motstånd. Knutna nävar. Och du kände igen dig. Jag talade om mannen med den knutna näven. Men säger Herren, jag kommer att vara med dig. Kommer att hjälpa dig. Kommer att bära dig. Kommer att välsigna dig. Och jag kommer att ge dig en ännu större insikt. En ännu större insikt. Halleluja. Halleluja. Och Nässjö. Nässjö. Du metropol, järnvägsmetropol på höglandet. Hur många gånger har du inte gråtit? Och sagt, när kommer du Gud? När tänker du förändra förhållandet? Tiden är inne, säger Herren. Du åkte hem lite besviken igår, för du hade så gärna velat höra det här. Men idag, säger Herren, tiden för Nässjö är också inne. Ni upplevde för ett antal år sedan någonting ni kallade budsväckelse. Det kommer en ny som våg av himlen över hela staden där du bor och när ni beder och kämpar. Himmelens Gud är här. Det finns en frihet. Det finns en frihet. Det finns en frihet i Herren Jesu Kristi namn. Men inte förrän du säger: Herre, jag går hela vägen med dig. Jag bryter med allt det mörka som har hållit mig fången så länge. Så ska du få se Guds härlighet. Och plötsligt är du fri. Och så börjar du jubla. Halleluja. Vi har en underbar Jesus. Pernilla, sjung med oss. Och vi bara ber för varandra. Varsågoda och sjung med oss lite. Så underbart, ni ska sjunga lite mer. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Den som vill bedja får en härlig lön. Jag är så gränslöst tacksam till Jesus för att vi har fått vara med i en kväll där Gud har talat. Jag har visserligen talat, min mun har använts, men jag vågar påstå att det är han som sitter på tronen som styrde min tunga, styrde min tanke, gav mig orden att förmedla. Det är ingen hemlighet, vänner, att Jesus är här. Vet du vad vi ska göra medan ni sjunger mera? Vill du ha förbön, vill du söka Guds ansikte, så ska vi ordna en böneplats här. Jag tror inte vi behöver vara ett dugg rädda för att det spelas in på YouTube. Och jag önskar att denna predikan ska få ge en underbar känsla ute i hemmen. Så ni sjunger någonting mer för oss. Det är ingen hemlighet att Gud är bön. Vad längtar du efter? Välkommen. Vi kan stå här framme. Om ni har sett hur det ser ut i en sardinburk. Det är ganska trångt i en sardinburk.